Och det här var lite deppigt då, Tjernobylolyckan och Josefin Nilsson och sådär.
Ja, ska vi gå lite djupare på det?
Du fortsätter på det spåret, ja.
Hej och välkomna till Wikipedia-podden. Ditt lilla fönster till hur världens största uppslagsverk skapas. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har varit wikipedian i snart 10 år och började podda om Wikipedia nu i våras. Så nu poddar jag för 4:e gången och det är fortfarande nytt och konstigt. Och,
ja, men jag tycker vi sköter oss bra än så länge tycker jag.
Ja, vi håller någorlunda tiderna. Nu var jag bortrest ett par dagar här i veckan så att, det blir lite senare den här gången.
Jag har varit wikipedian ungefär lika länge som dig i 13 år och vi är båda administratörer på svenskspråkiga Wikipedia. Och vi har dragit igång den här Wikipedia-podden för att det är Wikimania i Stockholm i sommar. Vad är Wikimania, Magnus?
Ja, det är ju då en konferens som samlar användare och intresserade av Wikimedia-projekten och fri kunskap. Och det är framförallt Wikimedia-projekten där den mest kända är Wikipedia. Men det finns även en bilddatabas som heter Commons och det finns en stor strukturerad databas som heter Wikidata och lite andra Wikitravel som handlar om resor och sådär.
Wikivoyage till och med.
Wikivoyage, och förlåt. Wikitravel är till och med en konkurrent. Mm. Och slogan för Wikimania i år är starkare tillsammans. Wikimedia, fri kunskap och de globala målen. Och jag tycker det är fortfarande en fin slogan, men finare på svenska nästan än på engelska. Just det här starka tillsammans som är Wikipedia verkligen visar att det går att förbättra. Tillräckligt många som vill förbättra så blir det också förbättringar gjorda.
Mm. Och det är också någonting som det krävs att vi gör det tillsammans för att ingen hade kunnat bygga Wikipedia på egen hand.
Nej, precis. Verkligen. Och Wikimania kommer då till Stockholm, arrangeras av den svenska, vad ska vi kalla den, lokalorganisationen eller som också en lokalorganisation som också jobbar med fri kunskap lite generellt och är också fokuserade på Wikipedia och Wikipedia-gemenskapen.
Mm. Och den är i Stockholm 14 till 18 augusti. Själva konferensen håller på 16 till 18 augusti och så är det några fördagar som det traditionellt har varit. Jag vet inte, de senaste 5 åren kanske i alla fall. Man får liksom inte in allting i det ordinarie schemat. Då lägger folk som är intresserade av vissa saker till saker i förskott och hoppas att folk dyker upp i tid innan.
Jaha, så det är ganska spontant de här hackathon och de här?
Det började väldigt spontant men nu har det blivit institutionaliserat med tiden.
Ja, vad roligt.
Det började bara med någon extra dag och sen så, ja, nu är det ju 2 fulla dagar med hackathon och learning days. Learning days brukar ju vara en samlingsplats för de som håller på ganska organiserat och jobbar med Wikipedia-utbildning. Wikipedia Education Program.
Och på Wikimania så är det då en konferens med olika spaces ska det vara nu. Och då har man fått lämna in förslag på vad man vill göra. Och det har kommit in 400 förslag, trodde vi.
Lite drygt, 408. Sista ansökningsdag var ju efter vi hade vår inspelning. Och det har trillat in många på slutet, som det alltid gör såklart. Folk skriver i sista stund när deadline närmar sig.
Och då till och med efter deadline, förstod jag.
Jag tror att jag såg att det var under 400 i alla fall innan sista dagen och sen så har det tillat in i efterhand. Så vi får väl se hur programkommittén hanterar det där.
Ja, och
jag tror att de kan vara ganska generösa med att dagen inte är så himla viktig utan det är ju mer innehållet som är viktigt.
Ja, kul. Och så ska man ha tid att titta på allt såklart. Så att 1 juli ska de komma med ett program tror jag.
Mm, det är planen.
Och dessutom så har det kommit vilka keynote-talare. Eller det har kommit nya keynote-talare, de är hederstalare då på konferensens
ja,
olika dagar. Och de stadigvarande är ju grundaren för Wikipedia som heter Jim Wales och ordföranden för Wikimedia Foundation som jag inte på någon heter.
Verksamhetschefen, Catherine Marr.
Ja,
De brukar prata i en först och en i slutet. Och sen brukar de andra huvudtalarna också vara på sådana tider då, så att det inte är någonting parallellt, utan att alla har tid att vara med och lyssna på de här. Och den som redan var presenterad var Michael Peter Edson, som är från Museum of the United Nations. Och vad jag har sett är nytt nu här, som presenterades den här veckan, är ju dels att vd:n från Creative Commons, Ryan Merkley, kommer vara med. Liv Inger Zombie, journalist och lektor vid Samiska högskolan. Och Karin Holmgren, rektor på Sveriges lantbruksuniversitet.
Ja, okej. Okay. Och Creative Commons är ju en sorts licens för upphovsrätt.
Exakt.
Som Wikipedia använder sig av och som inte riktigt är lagstadgad i Sverige, kan man säga så. Inom EU är det inte riktigt...
Ja, det kan man nog säga. Alltså, det är ju ett utökning, eller vad, tack vare upphovsrätten så kan man använda den här licensen som ett avtal helt enkelt.
Okay.
Och faktiskt är det till och med så att Europakommissionen antog nu i våras att Creative Commons erkännande kommer vara en av de licenserna som de använder, så att den är fullt giltig inom EU.
Ja, kommer bli, ja. Eller,
ja. Ja, jag tror de redan har antagit den.
Så och oavsett så är det ändå ett avtal som man så att säga. Och det avtalet skriver man på varje gång man redigerar på Wikipedia.
Mm.
Ska man veta. Så att det då, så den är släppt enligt Creative Commons-licens. Då, och det är share alike. Vilket
just
innebär
dela lika.
Att dela lika, ja. Vilket betyder att man ska... Använder man en fri text så måste man också, och bearbeta den, så måste man också släppa den som fri efteråt.
Mm.
Och den här måste man tala om vem som har gjort det innan normalt med.
Precis. Så det ska bli spännande att han kommer hit.
Ja, precis.
Eller hit säger jag när jag sitter i Bryssel, men att han kommer till Stockholm i Wikimania när jag också är där.
Ja, just det. Och sen de här samiska, rektorn för samiska skolan, eller vad sa du?
Det sa jag. Jag sa till och med lektor vid Samiska högskolan.
Ja, just det.
Jag kanske råkar säga. Nej, det var just det. Det var Karin Holmgren som är rektor.
Mm. Ja, och det är kul, för det är ett av minoritetsspråken i Sverige. Och det finns ju en Wikipedia även på samiska.
Mm.
Och sen har vi, från SLU har ju Wikipedia, eller Wikimedia Sverige och Svenska Wikipedia har haft ett långt samarbete med SLU.
Mm. De har ju haft en in-house Wikipedian redan 2014, tror jag att det var. Och har sedan jobbat ganska kontinuerligt med att både skriva på Wikipedia men också samarbeten på olika sätt.
Och tänker lite grann att Wikipedia ska vara universitetets tredje uppgift. Vilket är att sprida till allmänheten då. Och att då ser de Wikipedia som en kanal. Och jag tror att de skriver... Alla sina abstracts lägger de ut som en Wikipedia-artikel.
På något sätt i alla fall. Ibland kan det ju vara att det redan finns någon artikel om någon art eller så. Och då fyller de på lite grann.
Ja, precis. Och det är väl kanske inte tvingande, men det uppmuntras i varje fall.
Ja, jag tror att de har liksom det i sin process numera i alla fall. Att när man väl har skrivit ett pressmeddelande så ska man också fundera på, finns det någonting här som går att återanvända i någon artikel på Wikipedia? Och de har ju sett det här, de har ju hållit på länge som sagt och sett att de får mycket trafik från Wikipedia när det är någonting som är aktuellt. Så när de släpper ett pressmeddelande, så om det plockas upp av någon tidning, jag tror att de hade ett exempel att det var någonting som plockades upp i Uppsala Nyheter, så såg de sen att den här rävens dvärgbandmask, som var exemplet som de använde, att trafiken till deras eget pressmeddelande kom från Wikipedia då.
Ja. Tack för att de har använt liksom... källa då kanske. Eller?
Exakt. Så de har liksom fått hårda fakta med att ja, det här är ett sätt som funkar.
Och det var det om Wikimania för den här veckan då.
Mm.
Och då har vi Svenska Wikipedia som har börjat titta lite grann på externa länkar. Har gjort en liten förändring i våran riktlinje för externa länkar.
Ja, och jag tror att det... Egentligen kanske inte var en jättestor förändring, utan det var mer ett förtydligande av vad man har kommit fram till en tidigare konsensus men inte liksom antecknat ner i sina riktlinjer om externa länkar.
Ja, och också hur det faktiskt ser ut då. Och det är att vi ofta har vi varit ganska restriktiva med om personers Twitter och att vi inte har en massa länkar till Twitter och Instagram och Facebook och till deras sidor då. Men vi har alltid tyckt att självklart att vi har haft en länk. Om de har haft en egen webbsida så har det alltid varit en självklar extern länk. Men nu börjar färre och färre ha egna webbsidor. Och man använder istället kanske Instagram som en kanal eller Twitter som sin generella kanal. Och då är det ju rimligt att vi länkar till den. Och det är och så skrivningen blir.
Till och med personer som nästan blir relevanta genom sin... alltså som en kombination genom sitt användande av sina sociala medier. Och då är det ju rimligt att länka till den också.
Ja, absolut. Då är det ju verkligen rimligt. Och det är just de här med influencers som vi pratade om. Förra veckan.
Och lite skälet till att jag uppmärksammade det här var för att det var en redigering och sen en återställning i artikeln om Greta Thunberg.
Ja.
Där länkarna till hennes sociala medier plockades bort.
Och hur många blev kvar sen då?
Ja, det tittar jag inte på, men det återställdes i alla fall. Men där är det intressant, för den har ju ökat som en raket. Hon är ju den med mest svensk... jag tror att det är den svensken med mest följare på Instagram eller någonting i den, eller som ökade mest i alla fall. Hon har över 2 miljoner följare.
Jaha.
På Instagram.
Ja, det är ett fenomen, helt klart.
Ja.
Jag vill ju vara väldigt restriktiv till externa länkar.
Och jag ser
i allmänhet. Jag tycker man ska, alltså, om man bortser från commons som man ska ha, alltså länk till våran bilddatabas. Så tycker jag att det räcker med, jag har aldrig sett att det inte har räckt med mer än en, eller mindre än en länk. En länk räcker. Ett museum till museums hemsida, en person till personens hemsida, eller nu då en person till personens Instagram eller Trumps Twitter kanske. Och jag ser här till exempel så finns Greta Thunbergs tal till FNs generalsekreterare till december 2018 som en extern länk. Och det är kanske roligt, men det är kanske inte Wikipedias sak och länka samma saker.
Där håller jag med dig, för att om den ska vara länkad så bör den också nämnas i själva artikeln, och då ska den förmodligen ligga under källor istället.
Ja, precis.
Om man liksom refererar till den. Så att jag är nog lite inne på ditt spår, att oftast säkert i 99% av fallen, man kanske kan hitta några enstaka undantag där det behövs mer än en extern länk. Ja.
Kanske
Trump till exempel.
Ja, precis. Faktiskt,
för att han kanske ska ha någon, han har säkert någon presentationssida på Vita husets hemsida.
Ja, precis.
Och sin Twitter, eftersom hans Twitter är unik.
Ja, precis.
På något sätt. Och den kanske inte länkas heller från Vita husets sida, eftersom det är hans personliga.
Nej, det var det jag menar. Han ska ju definitivt ha Twitter och sen klart någon sida till kanske när man har den bredden. Och influencers är självklara då, särskilt. Det finns ju ganska många influencers som går via Instagram nästan bara till exempel. Då blir det konstigt att inte använda den istället för en egen webbsida. Så det var en bra ändring, och det var väl inget dramatiskt heller. Det gjordes och ingen har direkt klagat om det är någon som har märkt det då.
Precis.
Vi har ju märkt i alla fall, eller du har ju märkt åtminstone.
Ja, jag skrev ju på diskussionssidan att är det dags att vi uppdaterar den här policyn till diskussion, för att det är en diskussion som har pågått sedan länge. Och då var det någon som sa att vi hade konsensus här innan, det var bara ingen som skrev det, och tog tillfället i akt och nedtecknade den, sammanfattade den tidigare konsensus.
Ja, då så. Sen är det en sån här underrubrik för noter och noter. Som är en litet återkommande grej på Wikipedia som jag inte riktigt förstår.
Och hur började den här diskussionen? För att om vi ska gå in på den så kommer den bli ganska spretig sen. Vi kan väl börja med var den började.
Ja, just det. Och den började med att man funderade på hur man ska skriva. Om man behöver skriva både Eller hur ska man skriva? Ska man skriva källa, referens, not eller referens med underrubrikerna källa och not, eller ska det not komma före källa? Det var väl så den började, tror jag.
Exakt.
Och sen börjar man diskutera om behövs det egentligen, eller vi vill väl göra noter på allt, ha en källnot plus eventuella andra nötter då.
Men ha en ja, källnot. Det var väl lite grann det som diskussionen gled ifrån, det normala, eller det första som började diskuteras. Så först handlade det bara om rubriknivåerna, och sen så blev det mer, ja, ska vi ha noter för allt, eller räcker det med att ha allmänna?
Och en enda generell källa från hela artikeln, ja. Och där är du och jag väldigt överens om att det verkar korkat att bara ha generella källor när det är mycket enklare att hitta det om det står i vilken källa som hör till vilket påstående. Och även om det då bara råkar finnas en källa. Nu kan jag tycka att det är väl ganska ovanligt att det bara finns en källa till en artikel.
Det är ganska ovanligt, men även om det bara är en källa, låt säga att det är en bok, eller ja, det är väl kanske ofta så, för finns det på internet så blir det ofta duplicerat av att information sprids snabbare där. Men låt säga att det är en bok, så tycker jag ändå att det är intressant, för att låt säga att du har ett verk på 300 sidor. Ja, vart i den där ska du börja leta efter någonting? Då vill man ju ha en not som anger vilken sida ett specifikt påstående anges på. Så att man...
Ja, precis. För man kan också ange sidor. Och sen tycker jag också att det finns en... Liksom, det kan vara för strukturens skull, för nästkommande, så kan det vara bra att ha att de här styckena är... Man har tagit ställning till och visat att de här stycken är faktiskt godkända, eller är faktiskt... källbelagda i den här boken, även om att det anger exakt plats. Men man visar att man har tagit ställning till mindre delar i hela texten då.
Jag håller med dig. Och det är ju på något sätt också, det hjälper ju för nästkommande skribent att lägga till eller ta bort någonting, så vet jag ja, dels var det som jag tog bort nu något som fanns som var källbelagt av den här källan, eller var det någonting som någon tyckte att det här var uppenbart, ungefär som att Stockholm ligger i Sverige.
Ja, precis.
Som inte behövde en källangivelse eller en not.
Ja, precis. Ja, jag tycker också det besparar. Det var flera som menade att det var tvärtom, att det var svårare att skriva då, och jag kan inte riktigt förstå det. Jag tycker det är påståendet som källbeläggs. Påstår man någonting annat så blir det ju nya meningar och påstår man samma sak så kan man ju lägga till en not till, det skadar inte alls.
Nej, det skadar inte alls.
Om det inte, ja, till slut gör det, om det blir för många såklart. Men...
Jo, men är det trivialt så då behövs det inte. Alltså, har du fem källor på någonting så är det kanske inte längre ett kontroversiellt påstående.
Nej, precis.
Då har det ju börjat blivit en etablerad sanning.
Men ganska lång artikel, lång diskussion ändå som knoppades av till lite andra saker också. Och överhuvudtaget så diskuteras det ganska mycket källor på Wikipedia just nu.
Vilket på något sätt tycker jag är positivt.
Ja, och jag kan tycka att det är absolut positivt, men det är också lite förvånande, för jag tycker det har vi väl rätt ut att det är bra. men det är bra. En annan källdiskussion är det här med översättningar. Om man översätter artikeln från engelskspråkiga Wikipedia,
just det,
vilket ansvar man har att kolla källan.
Ja, och här är lite grann frågor som var uppe i diskussionen är, ja, dels några som verkar ha slarvat med att flytta över källan ordentligt och liksom gjort om en helt fungerande länk till bara text, men också i om det finns en länk, har man klickat in sig på den och kollat att det står samma sak som det var. Vilket också i och för sig är ytterligare ett skäl till att ange noter då. I den föregående diskussionen, för om du har från engelska en generell källa, så måste du, om det är en bok då måste du läsa hela boken för att kunna översätta en artikel.
Ja, precis. Men, och jag känner själv då som, alltså jag känner ett ansvar för det jag skriver, så att jag vill gärna ha koll på den källan. Sen kan jag förstå de som menar att om man till exempel översätter en vad heter det, en rekommenderad artikel eller en utmärkt artikel från engelskspråkiga Wikipedia, då är ju den granskad.
Mm.
Den, på något, alltså, den har ju blivit granskad. Och talar man då dessutom om att man har översatt den från engelskspråkiga Wikipedia, så visst, sover man gott på natten så ja. Är det väl okej då.
Ja, och jag tänker här är det ju lite grann av en, vad ska man säga, det finns ju såklart en gråskala i det här också. Att om du bara flyttar över en källa som talar om vart en person är född, så om det inte är någonting kontroversiellt i artikeln, men det råkar finnas en sån källa, och du bara flyttar över den utan att faktiskt klicka in och kolla det.
Ja, precis.
Det är en sak. Men om det är något annat, att det har hänt någonting kontroversiellt i den här personens liv som är viktigt för artikeln, då bör man ju kanske kolla upp det. För att då kan det ju också vara så att det inte är säkert att det stämmer i originalartikeln.
Nej, precis. Det finns faktiskt ett exempel. Laura Branigan, finns det en sångerska som heter så, tror
jag? Det låter bekant.
Hon hade ett par hits på 80-talet. Och sen tror jag en anhörig till henne fick någon skada, så hon tog hand om honom. Ja, just det. Och då är det så att henne lanserar man så mycket yngre. Det är inte så konstigt kanske, när hon började bli artist. Och så var det en svensk fan. Hon dog väldigt ung. Hon är född 52 och dog 2004. Och sen var det en svensk fan som upptäckte det här och gjorde efterforskningar. Han kontaktade de high school hon hade gått på. Så han hade liksom födelsecertifikat och han hade high school papper och han hade all rådata. Och så ville han gärna ändra detta på svenskspråkiga Wikipedia. Och vi kunde ju inte släppa igenom det då, för att i alla artiklar när hon dog, i alla artiklar som var skrivna om henne, så stod ett annat födelsedatum.
Mm. Så det han egentligen skulle ha gjort var att gå till en popskribent och be dem skriva en grävartikel som precis sen kunde ha använts som en källa i Wikipedia för att det finns en kontrovers kring födelsåret.
Precis, och det var det vi skrev till honom också, att vi kan tyvärr inte, det är inte så att vi inte misstror dig, men vi kan inte acceptera de här källorna. Du måste kontakta tidningar, du måste få det här via andra kanaler. Och till slut så fick han faktiskt det.
Mm.
Så att nu är den ändrad. Och även, det var inte bara på svenskspråkiga, det här var även på engelskspråkiga och sådär som det här problemet uppkom. Men nu är det fixat, så att jag tror fortfarande, han tyvärr är han fortfarande arg på oss, tror jag. Men och hoppas han är glad att han fick rätt åtminstone då.
Ja.
Och han gjorde ju ett bra jobb, det måste man ju ge honom.
Så ska vi följa upp lite grann här på ett som vi hade, jag tror inte det var förra avsnittet utan avsnittet innan dess, när vi pratade om att man kunde gå och rösta på årets nyuppladdade bild.
Ja, just det.
Och nu har den tiden gått ut.
Och då har du bestämt att du kan utse vinnare.
Ja, jag har skrivit i våra show notes hittills. Jag kanske måste ändra det, men det kan ju också vara så att vi faktiskt utser vinnaren här lite halvofficiellt genom våran podd.
Ja, för att vi har ju kunnat räkna rösterna.
Det är ju lätträknat.
Det är ju lätträknat tyvärr.
Det är inte så jättemånga som har röstat. Och det är ganska tydligt vilken bild som har fått flest röster.
Det är stark majoritet hos Arilds bild.
Mm.
På Kiruna stadsomvandling, och där du satt bredvid helikoptern.
Ja, jag pekade min kamera åt andra håll i precis där ögonblicket, så jag fick ju inte en lika bra bild.
Nej, precis. Men det var roligt, det måste vi säga. Stort grattis till Arild Vågen.
Ja, och den används alltså i artikeln Kiruna stadsomvandling om man vill gå in och titta på den.
Och han är en väldigt duktig fotograf, och det är absolut inte första gången en av hans bilder vann vart årets bild.
Nej.
Och han har inte fått utmärkelse på Commons, då, på databasen.
Mm.
Ja, så kul. Grattis, Arild.
Ja, precis. Grattis, Arild. Och så hade du en liten blänkare här också.
Ja, en liten blänkare som jag vet inte om den tillhör svenska Wikipedia egentligen. Men det är i alla fall ett
internationella nyheter då.
Ja, nästan på. Men det är svensk, ja. Men i varje fall, på Utbildningsradion håller man på att göra en tv-serie som går under arbetsnamnet, och det är Utbildningsradion för tv tror jag, som går under arbetsnamnet Planet Digital. Och där ska man bland annat intervjua en kille som heter Stephen Pruitt, som är engagerad på engelskspråkiga Wikipedia.
Mm.
Och han har skrivit 3 timmar varje kväll, minst, i bra många år. Det står inte många, men han har skrivit, redigerat eller kompletterat i 2 miljoner artiklar.
Ja, och det är väl det att han har gjort över 2 miljoner redigeringar.
Ja, precis. Så är det ju.
Och egentligen så brukar man säga, eller vi brukar ibland försöka betona i olika diskussioner att det här måttet, hur många redigeringar man har gjort, inte är ett bra mått. Men i det här fallet så får vi faktiskt säga att även om kanske just 2 miljoner inte säger så mycket så är det, dels är han den som har gjort flest redigeringar av alla på alla språkversioner, och det är otroligt hårt arbete som Stephen Pruitt har lagt ner.
Och jag vet inte hur mycket automatiserat han gör också.
Jag tror att det är faktiskt ganska mycket manuellt.
Ja, jag har fått för mig det också. Men det behöver inte vara så långa redigeringar, så att det behöver inte handla om så lång tid på redigeringen då. Men han har gjort otroligt mycket jobb, och bland annat så har han satsat hårt på att ändra balansen mellan kvinnor och män på biografiska artiklar på Wikipedia.
Just det.
Jag såg någonstans att den här tv-serien skulle gå om ett år, Q2 2020.
Kvartal 2 2020, ganska precis om ett år då, senast.
Ja, precis.
Ja. Och det är ju en rolig nyhet. Rolig nyhet, får man väl säga, är någonting som faktiskt aktivt pågår på engelska Wikipedia. Vi är väl inne på kanske dag 3 här eller någonting sånt, tror jag.
Ja.
Jag tror att det är 12 juni kanske. Nej, det är
11 faktiskt.
11 börjar jag.
Kanske till och med 10:e.
Ja.
Jag hade inte hört talas om det förrän jag fick se det idag då, via dig. Mm. Och jag är lite chockad.
Ja, det är lite chockande. Vi kanske ska bara lite kort sammanfatta vad som har hänt då. Och det är att en administratör på engelskspråkiga Wikipedia har blivit blockerad, men inte på det vanliga sättet, utan av Wikimedia Foundation, vilket är ganska ovanligt.
Det är ganska ovanligt, men det händer då om det finns brottslighet och såna här saker bakom.
Mm. Verkar det inte vara i det här fallet.
Nej, utan det som är chockerande då att de inte får något svar på varför.
Precis.
Och det har blivit ganska stort drama på engelskspråkiga Wikipedia, och det är många som
det är nästan en underdrift.
Ja. Och det är många med större som har avsagt sig sin behörighet. Det är andra som har då avblockerat den här administratören.
Mm.
Och då själva blivit blockerade.
Som har avgått.
Förlåt?
Många är väl kanske att det är ett par stycken som har avgått.
Ja, det kanske det. Och samtidigt så vet man inte riktigt. Eftersom det inte är öppet, och Wikipedia-gemenskapen är väldigt van vid att det ska vara öppet allting.
Mm. Vi kanske ska nämna någonting om den vanliga processen. Liksom om någon blir blockerad.
Ja, precis. Och den vanliga processen är att man höjer sin röst och säger att man har blivit illa behandlad, till exempel.
Ja, eller så att det är, om det är uppenbart att någon har brytit mot några regler, så kan vilken administratör som helst gå in och att blockera den personen. Det behövs liksom ingen diskussion om det är uppenbart. Och sen kan en diskussion uppstå i efterhand.
Ja,
den allra vanligaste blockeringen, det är ju att folk klottrar i liksom kontinuerligt under en, ja, det allra vanligaste är väl under en skolrast. Och då går en administratör in och blockerar en kort stund bara.
Och sen kan det vara lite längre om man har varit ännu mer jobbig då.
Mm.
Och sen kan det vara någon som tycker att det där var orättvist.
Just det, och då kan man försöka överklaga.
Ja, och det gör vi med diskussioner. Det är inte så byråkratiskt att man lägger in några formella anmälningar eller sådär, utan på svenskspråkiga Wikipedia så har vi en plats där man går och berättar om man känner sig illa behandlat, kan man göra, eller om man vill överklaga eller vill diskutera en åtgärd som har gjorts då.
Just det, och det kan vara lite problematiskt om man är blockerad, för då kan man inte redigera på den sidan. Ibland kan man få tillåtelse att redigera på sin egen diskussionssida. Och då kan
precis. Så det gäller att man har någon annan med sig för att det ska bli diskussion. Och det är väl också kanske lite rimligt då att man inte är sin egen advokat på det sättet. Mm. Och jag tycker det funkar ganska bra på Wikipedia. Och det är många som inte är nöjda. Man vill gärna gå till någon instans.
Just det,
och på engelskspråkiga Wikipedia har de en sån instans.
Just det, som heter Arbitration Committee eller ARBCOM. Och i början på svenskspråket Wikipedia så hade vi en sån också. Den har vi lagt ner för att dels användes den inte speciellt ofta och dels så var folk inte speciellt bekväma med att sitta i den sitsen.
Nej, okej.
Okay. Liksom vara någon slags överdomare.
Och den hette Skiljedomstolen?
Skiljedomstolskommittén tror jag till och med. Men på engelskspråkiga Wikipedia har det här blivit en etablerad instans där man har återkommande val om vilka som ska ingå i den här. Och det är faktiskt en där man har återkommande val. På engelska är man ju annars administratör för livstid.
Ja, just det.
Medan vi på svenska har omval varje år.
Ja, just det. Och det är också intressant, för det, jag tycker att det är en väldigt bra regel. Men den kan vi ta någon annan gång.
Just det. Men det intressanta här var ju att hela den här processen förbigicks så att någon har inkommit med en anmälan direkt till Wikimedia Foundation och där deras Trust and Safety Team då har gjort bedömningen att dels att anmälan har grunder och dels att den föranleder en åtgärd, och så har man vidtagit den åtgärden.
Och Trust and Safety, då tänker, kan jag tänka mig, den engelska gemenskapen tänker mest på någon brottslighet och såna här saker för att de ska gå in. Och de känner sig osidosteppade för att de menar att, men hur kan vi veta att inte gemenskapen har klarat av detta själva om vi inte vet vad det handlar om?
Mm, just det. Och det blir ju något slags dilemma då, för att om det är någonting som de faktiskt inte kan berätta om, så får man ju helt enkelt lita på Trust and Safety Team, och finns det ett förtroende och det är välkommunicerat så skulle ju det funka. Men här har ju Wikimedia Foundation missat lite grann i sin initiala kommunikation. De har ju gjort ett par uttalanden och något av dem har fått faktiskt som gavs av chefen där under sitt eget namn togs ganska väl emot i tonen. Kanske inte helt innehållet, för man tycker fortfarande inte att de har gjort rätt i sak. Men det mildrade en del till att börja med. Men stämningen har ju varit otroligt hetsk på den här diskussionssidan. Och den har ju upp i en megabyte diskussion nu. Så att man kan ju nästan inte läsa sig i kapp längre på det här.
Nej, det blir inte samma. Och det, ja, precis, det är alltid svårt att komma in i konstigt.
Men det finns några försök till sammanfattningar också som är när man i punktform nästan kan läsa vad som har hänt.
Ja, precis.
Och den har jag nu länkat om här från show notes. Så vill man bara snabbt komma in så får man se här. Och nu får man då säga då att den har ju en liten slagsida, för att de flesta som är engagerade på den här sidan är ju väldigt arga.
Ja, så är det.
Men de är ju också wikipedianer, så de har försökt hålla sig neutrala.
Ja. Men det är klart att de arga hörs mest då. Men sen så är det ju så, alltså som sagt, gemenskapen är inte... Gemenskapen och Wikimedia Foundation är liksom inte en som tycker om varandra, utan det är ganska mycket konflikter mellan dem. Och gemenskapen är ganska rädd för att bli ägd av en foundation eller ett chapter eller något sånt.
Exakt, och det är väl lite grann det som är... Det pågår ju diskussioner utöver på den här sidan, även på mailinglistor och såklart i informella grupper på Facebook och sådär. Så vill man läsa så har man nästan en fulltidssysselsättning om man vill. liksom följa allting. Och det spekuleras ju mycket från många håll, både om vad som kan ligga bakom det här, men också så spekuleras det lite grann också att den här personen som har blivit blockad är en typisk sån här bråkstake som har kommit undan med det för att han också är en bra skribent.
Ja, precis.
Och vi hade ju en liten sån situation. Faktiskt,
som, det var många som jag läste som faktiskt sa just det, att jag försvarar inte den här personen, utan jag vill få förklara hur det här kan gå till på det här sättet.
Ja.
Inte för den här personens skull, utan för nästa person. Just, kanske då.
För processen som sådan.
Ja, precis.
Ja. Ja. Det är lite intressant att vi hade ju nästan en sån här situation på svenskspråkiga Wikipedia, där den som hade redigerat, gjort flest redigeringar på svenskspråkiga Wikipedia blev permanent blockerad. Det här är många år sedan nu.
Ja, just det. Och det var då jag lärde mig vad internettroll var för något. Eller min definition av internettroll är fortfarande det.
Ja, just det.
Men det har fått lite en annan betydelse de sista åren här.
Ja.
För mig är det bara en som flamar, en som om man, det fanns ju även där på insändarsidor att man skriver tjejer kör som höns, och så vet man att det kommer ganska kraftiga reaktioner på det, till exempel. Och sån var väl den här, vårat troll var väl en sån då. Jag tror fortfarande han kan ha mest faktiskt.
Lite grann så.
Han skrev otroligt.
Ja, det tror jag också, för det var riktigt mycket.
Och han hade dessutom det vi kallar marionetter, så att han...
Ja, precis.
Han hade även många...
Vilket också var en sån som gjorde det tydligt att det var när det väl koms på att det här skulle permanent blockeras. På engelskspråkiga Wikipedia nu så är det ju lite klurigt, för att den här har bara fått ett enårsblockering. Vilket ju är på något sätt är ett ganska milt straff med tanke på att ändå Wikimedia Foundation har klivit in och gått förbi den hela vanliga processen. Så det är väl det som också folk är fundersamma över. Vad kan det vara som föranleder det?
Ja.
Så det här kommer väl att spela ut, gissar jag, under närmsta veckan. Så vi kanske har någon uppdatering till nästa vecka.
Ja, det hoppas jag. Det är spännande. Och sen var det inte så mycket på mjukvarufronten, var inte så mycket nytt i...
Nej, men vi har en liten internationell nyhet till.
Ja, förlåt.
Och det är att man har bestämt vart Wikimania 2020 ska vara.
Ja, precis. Alltså, vi ska åka till Bangkok nästa år.
Ja, i Thailand har det blivit.
Thailand, ja.
Och det är väl ungefär så mycket som vi vet. För att man har, från och med förra året då, när svenskspråkiga Wikipedia blev, så har man slutat med den här ansökningsprocessen. Alltså att folk bjuder som på samma sätt som i OS. Så Wikimedia Sverige skickade inte in något officiellt bud, utan det var ett samtal som Wikimedia Foundation förde med ett antal olika intressenter. Och sen så utsåg de helt enkelt att ja, nu blir det i Sverige. Och på samma sak var det här då. Så det finns liksom inget bud man kan gå in och titta på vad kommer det att bli. Utan Wikimedia Foundations grupp som jobbar med Wikimania har pratat med, jag tror att det är Australien har varit inblandade, Perth har ju på länge, och sen så var det något östeuropeiskt land som jag nu inte kommer ihåg vilket det var som också har jobbat för att få Wikimania. En mjukvarunyheter var det ont om. Det kommer ju inte ens en ny version av MediaWiki den här veckan, annars är det ju alltid en uppdatering varje vecka, så att vi får hoppa den och gå rakt in i veckans Wikipedia-artikel.
Ja, precis. Så då vill jag ju slå ett slag för den här svenska Wikipedia Top 100. Som i och för sig kan vara lite långsam och trög också. För att Tjernobyl-olyckan ligger fortfarande högt på det.
Och just det. Och här får jag pudla lite grann då sen förra veckan. Som sa att det här var en film. Men den som går på HBO är ju en serie.
Och det kan kanske finnas en film också. Jag vet faktiskt inte.
Nej, du hade fel helt enkelt. Okay. Så var det.
Okej, och det är en dramaserie då, dokumentär, dramadokumentär som är gjord av Johan Renck.
Just det.
Så det är kul. Men däremot, så lite förvånande, på andra plats så kommer Josefin Nilsson. Och hon gick ju bort för ett par år sedan och var med i en uppmärksammad dokumentär i våras om hur hon blev misshandlad av sin... En pojke hon hade på i mitten på 90-talet som också var en känd skådespelare. Och han blev också dömd då för misshandel. Och den här var otroligt uppmärksammad då på Wikipedia. Jag har aldrig sett så mycket träffar både på Josefin Nilsson men också på den här skådespelaren som namngavs framförallt på sociala medier. Och de hade flera hundratusen visningar. Just nu det, ligger den högsta på 11 000 visningar.
Just det.
Och jag den tror har ju att det beror på att hennes syster ska vara sommarpratare. Och de presenterades igår.
Ah, yep.
Och då har faktiskt även den här skådespelaren hamnat högt upp. Och även då andra sommarpratare har hamnat ganska högt. Och hela den här balletten har dragit upp igen. En av den här skådespelarens tidigare flickvänner har också hamnat högt. Då, så att det där ligger ganska sårigt fortfarande, den här dokumentären om Josefin Nilsson, som jag kan rekommendera. Den heter Josefin Nilsson, älskar mig för den jag är. Och gjord av SVT.
Jag fastnade lite grann här på Tjernobyl-olyckan-artikeln som jag finner en intressant aspekt av. Ja, någonting som vi ibland ogillar, men ibland kan man ju också gilla det. Att i den svenska artikeln om Tjernobyl-olyckan så har vi såklart ett helt stycke om följder i Sverige. Mm. Och det är också lite grann tidsförloppet relateras mycket till vad som upptäcktes i Arlanda och Forsmark och sådär.
Ja, just det.
Medan tittar man på den engelskspråkiga artikeln så har vi inget stycke om följder i Sverige.
Nej, okej. Okay. Och det är för sig förståeligt då, för att eftersom svenskan är ett så språk som är så knutet till den här regionen. Mm. För att vi vill ju gärna ha ett globalt perspektiv och vara ett globalt uppslagsverk som är skrivet på svenska språket. Mm. Men Sverige, det är naturligtvis en stor slagsida mot Sverige. Och Sverige blev ju också ovanligt hårt drabbad av den här olyckan.
Ja,
eller Norden kanske.
Ja, precis. Och jag tycker att ändå i artikeln så är det inte... det är inte direkt slagsida. Det blir ju slagsida för att det finns inte några andra följder. Men själva stycket som följer i Sverige är kanske lagom stort. Men det skulle kunna finnas lite mer. För nu är det ungefär lika mycket på global skala. Men vi skulle kanske ha något per varje land som är lika stort som följderna i Sverige.
Ja, precis.
Eller åtminstone ett par länder till.
Ja, precis.
Men det är spännande att man kan... Att även i Tjernobyl-olyckan så kan vi läsa om.
Ja, precis. Och det här var lite deppigt då. Tjernobyl-olyckan och Josefin Nilsson och sådär.
Ja, ska vi gå lite djupare på det?
Du fortsätter på det spåret, ja.
Ja, 2019, som är en sån här, vad ska man kalla det för? Det är ju nästan fel att kalla det för en perenn. För en perenn är ju någonting som blommar varje år.
Ja.
Men det är en sån här artikel som återkommer i alla topplistor. Både i mest redigerade varje vecka och mest lästa. Jaha. Och mest lästa beror ju lite grann på, för att den har ju en länk direkt från första sidan, tror jag. Men jag tror också att det är människor är nyfikna. Det blir ofta stora nyheter när kändisar dör.
Ja, just det.
Så det här är ju en sida som kureras manuellt och där de, ja, det är ju inte alla som dör på Wikipedia som hamnar i den här, utan det är något slags urval. Att det är, och jag vet inte hur det här urvalet skulle kunna sägas att det gör. Jag gissar att det är någon wikipedian som också bryr sig om den här personen som lägger till den.
Ja, jag tror det funkar.
Det är
ju,
det är nog lite både högt och lågt.
Jag trodde den var ganska automatisk.
Ja, nej, den är ju inte det. Men här skulle jag tipsa då, för att den som, om någon vill ha automatiska uppdateringar, så har jag gjort en liten Twitterbot som heter nyligen avlidna. Och när någon lägger till kategorin av avliden 2019 på en artikel, så twittras det ut från det kontot.
Jaha, och det är bara från svenskspråkiga?
Det är bara från svenskspråkiga.
Ja, vad roligt tänkte jag säga, men det är ju fel på något sätt.
Det är fel. Och det är lite intressant när man följer det här kontot, så är det ju... dels är det ju ganska få reaktioner överhuvudtaget, men de reaktioner som fås är ju kanske en retweet med rest in peace eller vila i frid eller någonting sånt.
Oh, ja.
Så en del som uppmärksammar det i alla fall.
Oh.
Wikipedia brukar ju vara snabba, så att det här brukar ju vara en ganska tidig tweet.
Ja, och jag vill tipsa om en annat sånt Twitterkonto som du har gjort, som twittrar ut alla gången det skrivs på Wikipedia från en dator från riksdagshuset.
Ja, just det. Riksdagen redigerar.
Riksdagen redigerar heter hashtaggen. Den får vi lägga ut också, för det är ganska roligt. Nu ska man komma ihåg att det är inte bara de 159, hur många är de?
359
riksdagsledamöterna som twittrar, eller som använder riksdagens datorer, utan vi är alla anställda också, och biblioteket på riksdagen.
Just det.
Men ändå, det är roligt att och se när det ändras om Björklund då.
Och jag tror också att de har något slags gäst wifi, så om det är evenemang med föreläsningar där folk är inbjudna, så kan det vara så att det är någon som redigerar där inifrån.
Hur mycket löst folk som helst.
Ja, nästan så. Ja, men det är en handkurerad lista där man kan följa vilka som har dött under det senaste året.
Och även nyligen avlidna är ganska handkurerad då? För att...
Ja, alltså indirekt handkurerad, för att det är alltid en person som lägger till kategorin på en artikel.
Precis.
Och det görs ju oftast inte förrän det finns en källa på det.
Och sen är det veckofickor igen.
Ja, vi har en ny vecka och lite nya veckofickor. Nu är det väl kanske inga mer den här veckan. Vi är ju redan på fredag när vi spelar in det här.
Ja, just det.
Men vi har ett par stycken nästa vecka som vi kan tipsa om.
Precis, så det är bland annat, du kanske ska börja i Göteborg då, eftersom de kommer först.
Mm.
Så de kör den här på Göteborgs litteraturhus, där man helst ska skriva om litteratur och kvinnliga huvudpersoner. Och med huvudpersoner menas inte bara som roller i böckerna, utan även författare och sådär.
Precis.
Och man får skriva om vad som helst, tror jag, när man kommer dit.
Det får man nog göra.
Men fokuset är där. Och sen på onsdag är det pub. Och jag tänkte hinna dit då innan vi ska försöka göra en radiosändning igen.
Just det. Vi får lägga den lite senare kanske. Eller ska vi flytta den till på torsdagen helt enkelt, inspelningen?
Nej, då kan jag inte. Men onsdagen blir jättebra. Vi kan köra en timme senare, vore toppen.
Så får
Axel, som är den enda som är anmäld, är Hackspett än så länge. Men jag ska använda dem också då, så får han lite sällskap.
Och det är de två som är nästa vecka. Kan väl tipsa lite grann också om den stora fotosafarin i Göteborgstrakten sen i slutet på juni.
Ja, absolut.
Och sen så försöker vi hålla på. Jag upptäckte att vi är några stycken wikipedianer som kommer att vara i Visby under Almedalsveckan. Så vi håller på att försöka planera in en träff där.
Ja, ja.
Spana efter den i listan om ni är i Visby.
Och ni ska vara i Skuggan av trädet, ska ni träffas?
Ja, bredvid stenen där. Jag hittade en bild som också är en bra mötesplats.
Ja, perfekt. Men då så, tack för idag, eller?
Tack för idag. Det var tunga ämnen idag.
Ja, vi avslutar inte så glatt. Vi får hoppas att det blir roligare inför midsommar sen då.
Det får vi hoppas att det blir.
Och,
ha det så gött till nästa vecka.
Du med, tack för idag.